Vet ni vad? Jag tycker om att kompostera. Ni kanske tycker att det låter lite konstigt. Men jag verkligen brinner för att få se hur gamla potatisskal och kaffesump och vad kan det vara mer? Bananskal med mera. Hur det går från att ha varit skräp till att det förvandlas till någonting som kan göra nytta igen. Och på sommaren så brukar jag så att då tar vi det organiska materialet och slänger vi ut det i våra just nu tre olika behållare. Och på vintern så har jag en japansk komposteringsmetod som jag använder som är inomhus. Låter lite nördigt men jag måste säga det i alla fall. Sån är jag. Och då gör vi så här att vi samlar in först det organiska skräpet i en påse under diskbänken. Och det är liksom så vi gör. Men nu när det är sensommar, då märker jag att det är extra noga att tömma den här komposten, alltså oftare. För det som händer det är att när jag inte bär ut den här dagligen, vad händer då? Jo, för det första så börjar det lukta illa. Och för det andra så börjar det komma massor med bananflugor. Känner ni igen det här? Ja. Och vad gör man då då? Jo, man börjar ju dammsuga bort de här bananflugorna. För man tänker, jag ska dammsuga. Och det funkar ju ett litet tag. Sen är de lika många igen. För de förökar sig astronomiskt. Men det hjälper egentligen inte att dammsuga. För de blir bara fler och fler. Så att det man måste göra är att kontinuerligt slänga ut det organiska materialet ut ur huset. Så att inte bananflugan har en tillväxtplats. Och då ställer ni säkert frågan, vad har det här med min predikan att göra? Jag kommer till det. Så nu får ni hålla er lite på galler här. Eller på halster. För det jag kommer predika om, det är helgelse som ett andens verk i oss. Och innan jag börjar prata om helgelse så ska jag säga så här. Jag predikar minst lika mycket till mig själv än jag gör till er. Så att ni behöver inte vara rädda att jag kommer hålla på med någon sån här domedagspredikan. För det är minst lika mycket till mig själv. Och är det så att ni upplever att liksom jag lever för högt för att kunna tala om det här, så tala gärna med mig om det efteråt, så kan vi hjälpas åt. Så idag så hör vi ganska sällan om helgelse i våra kyrkor. Det är ett tungt ämne för många. Och rent historiskt så har det många gånger liksom hamnat här borta som ett så här svartvitt tungt ämne med gärningslära och syndakataloger. Men för andra kristna har det hamnat här borta som någonting väldigt positivt som liksom har ett livgivande och liksom hjälpt kristna i generationer att komma närmare Jesus och leva ett mer liv i anden. Det finns till och med ett frikyrkosamfund som tyckte det här var så coolt som man kallade sitt samfund för det här namnet. Det har ni glömt va? Ja. Idag så är dock inte helgelse. Vi pratar inte om det så ofta i våra kyrkor. Och därför att det passar kanske inte riktigt in heller alltså i det individualiserade samhälle vi lever, när allt handlar om mig och mina planer och mina grejer och så. Och det är svårt att prata om att försaka saker och ting för Jesus skull och bära hans kors. Men egentligen så tycker jag ändå att vi pratar ganska mycket om helgelse, fast vi använder andra ord idag. Vi pratar mer om att leva nära Jesus till exempel, att vara som han. Det här är också helgelse, fast med andra ord. Jag kommer gå igenom helgelse i några punkter. Jag kommer börja med en liten definition av vad det innebär för oss. Och sen kommer jag se hur det hänger ihop med den heliga ande och med treenigheten. Och jag vet att för många är treenigheten, inklusive mig själv, ganska svårt att fatta. Det är liksom, våra hjärnor klarar inte av det här. Så att jag kommer försöka befinna mig lite i definitionsfasen. Jag kommer vara lite där Mattias predikade och förkunnade på församlingshelgen kring definitioner. Dessutom blev jag oerhört glad förra veckan när Miriam predikade och hon befann sig i Höga Visan. För Höga Visan är klassisk helgelsemark. För att det handlar ju om brudgummen som kommer till sin brud, som lever, som jobbar för sin helgelse för att vara ren. Och på samma sätt har vi, åtminstone sedan Luthers tid, tolkat Höga visan som att brudgummen som Kristus som ska komma till församlingen, bruden som lever rent och i helgelse för att hämta hem oss. Sen kommer jag också avsluta predikan med varför vi behöver helgelse. Ska vi knäppa händerna och be? Helige Ande, vi välkomnar dig bland oss just nu. Led oss och låt oss få bli helgade. Jag ber att det ordet som jag ska tala, att det ska få verka. Att jag ska säga det som är från ditt hjärta, Gud. Förvandla oss, Jesus, och gör oss mer lika dig. I Jesu namn. Amen. Vad är då helgelse? Först måste vi sätta det i relation till frälsningen och rättfärdiggörelsen. Och därför tänker jag att vi ska läsa Bibeln tillsammans. För behovet av frälsning finns hos alla. Och vi ska försöka få upp på tavlan här Romarbrevet kapitel 4 och från vers 22. Romarbrevet 4 från vers 22 och sen går vi in i, jag tror faktiskt från vers 21 faktiskt. Och sen går vi in i femte kapitlet och första versen. Så står det så här. Han, och det här är alltså Abraham som det handlar om, var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Hur når man då till rättfärdiggörelse och till frälsning? Jo, genom tron. Alla har syndat. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Att få förlåtelse och få tillbaka den här härligheten är ingenting vi förtjänat. Innan gällde lagen för att försona synden. Men nu har Kristus friköpt oss alla genom sin död på korset. Och genom att tro på honom som friköpt oss, då hamnar vi i rätt förhållande till Gud genom hans nåd. Det är det enda som räcker. Man behöver inte följa lagen eller göra massor med saker för att bli rättfärdig inför Gud. Den vägen är nu öppen för alla som tror på honom, oavsett om man är jude eller hedning. Romarbrevet 1:17 säger ju att den rättfärdige ska leva av tron. Mina vänner, vi är fria. Det är viktigt att få fram det. Vi är fria. Och smaka också på ordet rättfärdiggjord. Rättfärdiggjort. Det är ett svårt ord. Men ibland brukar jag tänka så här. Jag brukar dela upp ordet i rätt och färdig och gjord. Att du är rätt, för du tror. Det är färdigt nu, för att han har gjort det. Rättfärdiggjord. Och här skulle min predikan kunna sluta faktiskt. För att det är så här långt. För nu är det ju så att vi kommer till himlen. Men det är egentligen här vandringen med Gud börjar. Och inte för att du egentligen behöver, utan för att du själv vill. Och det är den här pilgrimsvandringen vi pratar om nu, mot himlen. Det är till himlen. För det kristna livet, det börjar här. Det slutar inte här. Och det är nu helgelsen kommer in, som är själva vandringen mot himlen. Jag kommer läsa lite bibelord för att ytterligare definiera begreppet helgelse. Så vi kan börja läsa från Hesekiel. Alltid roligt att läsa från Hesekiel, eller hur? Amen, ja. Så här står det i Hesekiel kapitel 11, vers 19-20. Och det här är ett löfte från Gud till Israels folk. Det står så här: jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Ni har nog folkbibeln där uppe på tavlan, va? Jag tror jag läste från Bibel 2000. Ja, det är bra. Kompletterar. Här ser vi att Gud ska ge en ny ande och ett hjärta av kött som gör att man håller sig till Guds stadgar och lever efter dem. Om vi går till Romarbrevet sen igen, tillbaka till Romarbrevet kapitel 8 och vers 12 till, till 16 kanske, till 17. Så skriver Paulus så här: vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Jag läser det igen. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Här har vi vad anden gör. Att anden dödar kroppens gärningar. Att vi ska drivas av Guds ande. Och att vi har fått barnaskapets ande. Och att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och sen ska jag också läsa ytterligare bibelord. Då går vi till andra Thessalonikerbrevet. Det är också Paulus som skriver det till församlingen i Thessaloniki. Och det ska vi läsa från kapitel 2, vers 13-14. Och då står det så här: men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Här står det alltså att anden helgar oss och att Gud har kallat oss till detta genom evangeliet. Och ser vi det här som ett andligt hus, ett kristet hus, vårt liv, så är grunden, den är lagd genom frälsningen och genom nåden och rättfärdiggörelsen. Och det vi fått genom Jesu död på korset. Och byggnaden i vårt kristna liv, det är helgelsen. Och det är ingenting vi bara får av den heliga ande. Utan det är någonting som vi måste arbeta med honom. Tillsammans med honom. Det är ingenting vi klarar själva. Då blir det oftast misslyckat och det blir lagiskt. Utan det är någonting vi gör tillsammans med honom. Med hans bistånd. Och sen är det också att enbart den som är rättförgjord, enbart den som är frälst och har omvänt sig, kan helgas. Från de här bibelorden ska jag försöka komma med en definition av se vad helgelse innebär. Vi ska upp det på tavlan. Helgelse är den process där den troende samverkar med anden för att bli allt mer lik Kristus. Vi tar den en gång till. Helgelse är den process, eller man kan säga också vandring i livet, där den troende samverkar med anden för att bli allt mer lik Kristus. Låter inte det här underbart? Att man tillsammans med den heliga ande jobbar för att bli mer lik den person som man älskar och ser upp till, som är vår förebild, Jesus. Mina vänner, helgelse är inte fariseism. Det är ingen gärningslära. Nej, helgelse är helhjärtat överlåtelse till Gud, vilket resulterar i utflöde av liv, att ställa allt till hans förfogande, att man får ett rent samvete, ett inre allvar, att få en tjänst för Gud, försakelse och kristuslikhet. Och det är någonting som anden hjälper oss med. Vilken grej! Många gånger när man pratar helgelse så pratar man om synden. Och jag ska göra lite kort bara. Jag tycker att det är viktigt också. För helgelse är faktiskt, eller helgelsens mål är seger över all medveten synd i våra liv. Och då är synd i form av det som drar mig ifrån Gud. Och det är inte alls konstigt heller, eftersom Jesus, vår Herre och förebild, han var syndfri. Att följa Jesus innebär också att ta hans kors på sig. Och det innebär försakelse. Det kan också innebära lidande. Och förkrosselse över det här är ofta ett yttrande i helgelsen. Men där har vi möjligheten, och vi har förmånen att få gå ner på knä och be Herren om ytterligare nåd och ytterligare hjälp. Och säga att Jesus, förlåt mig. Och helige Ande, hjälp mig att leva rent. Hjälp mig att bli mer lik dig Jesus och leva nära dig. Och det är någonting vi får jobba med hela vårt liv. Och nu är det inte längre jag och mig och mitt som sitter på tronen i mitt liv. Utan det är Jesus Kristus. Tänkte vi skulle läsa från andra Petri brev. Jag blev tipsad om det här bibelordet på hemgruppen i onsdags. Som beskriver helgelse och helgelseprocessen. Och i andra Petri brev kapitel 2 från vers 3-8 så står det så här. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Hur hänger det här ihop då med helige ande? För det vi kan se är att anden, han manar och hjälper oss att leva mer helgat. Att bli mer lika Jesus. Jag vet inte om ni har testat någon gång, om ni som har bibelappar. Och när ni tittar i Bibeln, ni ska veta lite mer om treenheten. Att ni söker i Bibeln på treenhet. Har ni testat den någon gång? Nej, jag tror inte ni har gjort det, för ni kommer inte få träff. Det finns inte, det står inte. Jag har inte hittat det. Men någon som har hittat treenighet i Bibeln, det ordet. Inga resultat, nej. Det finns inte. Det är det som gör att det är lite svårt. Men ni som kan era biblar, ni vet ju att vi ser ju i Bibeln. Det finns ju överallt ett bibliskt ursprung, både i Nya och Gamla testamentet, att den Gud, alltså Fadern, Sonen, Helige Ande nämns överallt. Till exempel i missionsbefallningen. Och Bibeln över hela planen vittnar om detta. Men det var någonting som man under de första kristna faktiskt fick ta reda på och lära sig. Eftersom Bibeln inte innehåller någon lära kring det här. Och det var någonting som man också gjorde lite i motsats till sådana som inte trodde på det här. Sådana som inte trodde att Gud eller att Jesus var gudomlig. Eller som inte förstod att helige ande också var en del av gudomen och bor bland oss och i oss. Så någonstans kring 325 tror jag så bestämde man att på ett kyrkomöte att det här är treenigheten, så här funkar den. Så det tog ungefär 300 år efter Jesu död att skissa ner på det där. Men det grundläggande innebörden i treenighetsläran utgår från att Gud är tre, men samtidigt en. Gud är Fadern, Sonen och Anden. Fadern, Sonen och Anden är tre personer, men en, eftersom det är samma väsen. Det är svårt. Ett annat sätt att se på det är att man kan förknippa Fadern, Sonen och Anden med olika funktioner eller verksamheter. som är aktiva på olika sätt i allt Gud gör. Om vi börjar med fadern, så är det han som har sänt sonen till världen för att göra uppenbara sin vilja och hela den trasiga relationen mellan Gud och människa, och för att frälsa människan från deras synder. Så det är alltså faderns vilja. Sonen, det vill säga Jesus Kristus, beskrivs som frälsaren som uppenbara Gud. Sonens verk är beroende av fadern och ska förstås i ljuset av faderns vilja. Sonen gjorde faderns vilja, ödmjukade sig, antog en tjänares gestalt genom att bli människa och frivilligt betalade priset för människans synder genom att dö på korset. Och sen vet ju ni att han faktiskt uppstod sen också på tredje dagen. Anden då, slutligen, beskrivs som hjälparen som blir levandegjord inom oss när vi omvänder oss till Kristus. Anden pekar hela tiden på Kristus. Han förbereder oss för att tro på Gud. Han uppenbarar sanningen om Gud. Han gör så att vi kan tillägna oss frälsningen. Mänskligheten får alltså del av frälsningen i Kristus genom anden. Och slutligen, anden helgar oss. Nu har vi kört lite treenighetslära. Ni ser helt spaka ut. Varför behöver vi då helgas? Jo, därför att helgelse producerar liv. Jag vill att vi tillsammans slår upp Hebreerbrevet 12. Och ni som kan Hebreerbrevet, ni vet i vilket sammanhang detta är. Kapitel 11 är klassiskt kapitel som handlar om, det kallas för trons kapitel och alla troshjältar. Ett helt suveränt kapitel. Kapitel 12 däremot visar upp en kompletterande sida till detta. Så vi kan inte bara läsa kapitel 11, utan vi måste gå på hela Bibeln. Och i vers 14 i kapitel 12 står det så här: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Har jag skrivit det? Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Jag läser det igen. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vers 14 här pratar om möjligheten att se Herren. Men det finns också ett men, ett aber, men också en kvalifikation. Man kan inte se Gud utan helgelse. Och hur hänger det ihop med frälsningen? Ja, jag tolkar den här versen som att se innebär att se honom permanent. Då menar jag inte att uppleva Herren lite då och då, utan faktiskt hela tiden. Inte efter ett väckelsemöte eller en bönepromenad eller en häftig andlig upplevelse, utan faktiskt att han alltid är närvarande och prioriterad i våra liv. Hela vårt liv är inställt på honom och hela vårt väsen går i samklang med hans vilja. Helena, du sjöng ju Linnea Hofgren här innan, precis innan, som också finns i vår psalmbok, som börjar med: hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen den rena kärleken. Och det här tror jag är att se Herren. Helges gör att vi kan se Herren, att vi kan få vara en ton från himlen, ifrån Guds eget väsen den rena kärleken. Och att se honom i det här fallet innebär att få vara nära och leva i intim gemenskap med honom. Och inte bara se hans händer, hans gärningar, hans verk, utan att få se honom öga mot öga, hans ansikte, och förstå vem han är. Och att komma in i själva hjärtat av tron. Det tror jag är att se Herren. Och då är kvalifikationen att vi ska få leva helgade. Vi ska se hur långt jag har predikat. Helgelse är att förbereda sig för himlen. Jag tänkte vi skulle slå upp Thessalonikerbrevet igen, men nu är vi första Thessalonikerbrevet. Och då ska vi gå till kapitel 4 och vers 3 och sen 7 och 8. Ska vi se, då står det så här. Detta är Guds vilja att ni helgas. I vers 3 och i 7 och 8 så står det: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett er sin helige ande. Vi pratar ofta om kallelse och jag gör det också väldigt mycket. Vad är Guds kallelse i mitt liv? Och Bibeln har ett antal punkter som är ganska tydliga på vad är vår kallelse. Vi kallar till missionsbefallningen, vi kallar till församlingen, vi kallar det till himlen, men vi också kallar det till helgelse. Och det här i kristna livet börjar. Det andra, våra mer specifika kallelser, kommer på det här. Och det innebär att de här kallelserna är en förutsättning för vår kallelse, vår specifika kallelse. Först så blev vi frälst för att komma till himlen, och då är vi avskilda från världen med allt vad det innebär. Livet fick en annan väg. Men nu så vill den helige ande börja knåda och arbeta med ditt liv. Och varför det? Jo, för att göra dig mer lik Jesus. Det börjar inte i himlen, utan det börjar faktiskt från dag ett i ditt kristna liv. Gud vill att du ska helgas. Och för det så måste saker i mitt liv sorteras bort. Och det här min kompostliknelse kommer in igen. Alltså det kan finnas sopor och skräp i mitt liv som jag har vant mig vid. Men de börjar lukta illa och jag förstår inte riktigt det. Och det kommer vara fullt med bananflugor runt omkring mig. Som både stör mig och stör andra. Och hindrar mig att uppnå det Gud vill att jag ska göra med mitt liv. Och det här helgelsen kommer in. Den helige ande och jag tillsammans sorterar bort soporna och skräpet. Steg för steg. Mer och mer. Det här är tungt. Den här processen är smärtsam. Och den tar tid. Det tar säkert hela livet. Men när man gör det här tillsammans med den helige ande och i hans kraft, snarare i egen kraft, och ber honom om hjälp, kommer det här bli en positiv händelse, en positiv sak, positivt liv. Det är inte lika nedslående att misslyckas och jag kan försöka igen, för jag gör faktiskt det som han ber mig att jag ska göra. Och jag ber om hjälp och jag låter hjälparen, den helige ande, helgaren, den helige ande, samverka med mig. Och en sak är säker. Den tar mig och dig närmare Kristus. Att bara dammsuga bort bananflugorna, det är bara fernissa. Det ser bra ut ett tag. Men de kommer ju tillbaka ju. Nej. Helgelse, det är djupgående bestående förändring på insidan. Därför vill jag uppmana dig med lite tips här. Nu ska vi se om vi ser en liten punktlista. Innan jag avslutar. Så punkt nummer ett. Be om att få bli mer lik Jesus. Två. Se vem Jesus är. Läs om Jesus. Titta på vad han gjorde. Titta på vad han sa. Titta på hur han verkade. Se det som en förebild i ditt liv. Tre. Reflektera över ditt liv utifrån det här. Börja skriva ner på saker som du vill förändra, saker som du ser är som du vill se förändras i ditt liv, men också saker och ting som är bra, saker och ting som du känner att jag är i Guds vilja. Och sen kör du och sen går det här runt och så håller vi på med det här. Och ge inte upp. För att det här kommer producera liv. Slutligen, det är faktiskt min personliga övertygelse. Det finns inget bibelställe på det här, tror jag. Men det är min personliga övertygelse. Att i helgelsen så börjar väckelsen. Jag tror att helgelsen är en av hörnstenarna vi behöver för att få väckelse. För helgelse producerar liv. Och helighet och själavinnarglöd hör samman. Glöden bevaras endast om hjärtat är rent. Och gränsen till vad som är rätt och fel är klart. Vi måste veta vad vi har blivit frälsta från och vart Gud har kallat oss till. Och varför kommer människor att bli frälsta då? Jo, därför att vi är inte bara budbäraren, utan vi är också budskapet. Vårt helgade Jesuslika liv blir budskapet. Därför Jesus kommer då inte bara vara en person vi pratar om, utan han kommer vara en person som bor i oss och tittar fram genom oss. Och ser världen Jesus bland oss, så kommer de bli mer attraherade att komma till tro och få den hjälp de behöver på allvar. Inte för att vi är vi, för vi är inte fullkomliga, utan vi är människor som är brustna, vi är ofullkomliga, vi är också ödmjuka, men vi är Jesuslika, genomstungna människor. Och vi vet det i ödmjukhet, att vi har en massa krångel och problem i vårt liv. Men vi vet också att han som bor i oss är mycket, mycket större än oss och världen. Och han som bor i oss är mycket större än han som bor i världen. Ofta har man ju hört historier om att väckelsen börjar på ett speciellt ställe. Det har ni säkert hört. Ni har hört att väckelsen kanske var i Wales på början på 1900-talet. Eller i Azusa Street 1907. Men jag tror man säger man så gör man det ganska lätt för sig. Och vissa tycker att det här är så spännande så man gärna åker och ser hur det är. Och det är inget fel på det, för att hitta det man söker. Men jag tror att vi, om vi går lite djupare, så tror jag så här. Och det här är egentligen en ganska glädjande nyhet. Väckelsen börjar inte där. Den börjar faktiskt i ditt och mitt hjärta. Ska vi be tillsammans? Tack helige ande för att du är här just nu. Jag tackar dig Gud för att vi får tillhöra dig och vi får följa dig. Vi är kallade till att följa dig hela vägen hem till himlen. Och jag ber att vi ska få se mer av dig i våra liv och att vi tillsammans med dig helige ande kan få vandra och se att vi våra liv blir mer som du vill att de ska bli, Jesus. Att vi får se dig bland oss. Vi får se hur du verkar bland oss. Inte för att vi är vi, utan för att faktiskt du är du. Och du är den som vi vill följa, den vi vill se mer bland oss. Och Jesus, jag ber också att vi ska få se människor bland oss komma till tro. Att människor som längtar efter någonting, att de kan få se det bland oss, i oss, genom oss. Och att du är den som syns genom oss. Och att våra liv inte skriker för högt så att du skyms. Vi ber om det. Och välsigna fortsättningen av det här mötet, Jesus. Låt det här mötet få en vi kan få se din ande verka bland oss för att få se mer av dig i våra liv. Amen.